Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
God dag, god kväll, god eftermiddag och välkommen till det garanterat mest senaste avsnittet av Vinskolan. Din alldeles egna telenovela utan några som helst C-kändisar, men istället med alldeles alldagliga konfliktlösa människor. Och vi som håller sams hela det här avsnittet är jag, Juan Carlos, och du, Miguel.
Varför Miguel?
Ja, det är lite spanskt, tänker jag.
Ja.
Mikael.
Ja.
Dagens avsnitt skulle kunna ha en spansk touch beroende på vilket tema man väljer att ha på sin vinprovning.
Förstår jag vad du är ute efter.
Jag är på väg mot det. För den lite bredare tematiken vi har idag är vinprovning. Eller kanske anordna en vinprovning. Eller pappa, hur vill du benämna det här? Vad är det vi ska prata om lite mer specifikt?
Jag vill helt enkelt att vi ska göra ett poddavsnitt om olika teman. För att prova vin.
Ja, kul.
Ja, så att det blir lite roligare och skojigare när man vill lära sig mera.
Ja, man kan lyssna på avsnittet så får man lite tips om hur man skulle kunna sätta ihop en vinprovning kanske. Ja.
Och så kan man börja med då, eller efter detta avsnittet, lyssna på vår poddavsnitt 13.
Ja.
Som handlar om hur man lär sig prova vin.
Just det, de hänger
det
ihop lite.
Det kommer vi inte prata om nu.
Nej.
Men där pratar vi om allting vad det gäller grundläggande kring luktsinne och smaksinne. Och lite handfast om hur man ska prova vin.
Exakt.
Med glas och alltihopa där. Och det är också det hela, faktiskt hela första kapitlet i den här fina boken Stora vinskolan.
Ja.
Som ju faktiskt alltihopa detta bygger på.
Just det. Så liksom för prologen till avsnittet då är nummer 13. Kan man lyssna på. Men nu när du ändå lyssnar på avsnittet så tycker jag att du lyssnar klart på det. Så kompletterar de varandra lite.
Ja.
Mm, bra, tydlig vinskola här.
Mm.
Men vi provningar gör man ju oftast ihop. Och innan jag, vi går in lite på själva ämnet. Så tänkte jag fråga, har du något liksom vinprovningsgäng, pappa, som du går och provar vin med?
Jag brukar träffa lite vinskribentkollegor ibland.
Ja.
Men det blir liksom inte några regelrätta vinprovningar, det är vi för gamla för.
Ja.
Nej, det har vi hållit på för mycket med förr.
Ja.
Utan vi plockar fram lite skojiga viner, någon har med sig, jag letar lite i min vinkällare och så vidare. Mm. Så det blir mest att man provar viner, överraskar de andra blint då. Mm. Vad är det här för någonting? Och så är det något gammalt eller nytt eller något udda eller något konstigt.
Mm.
Och så blir det väldigt skojigt och trevligt. Det kan man också ha som tips till er som vill prova vin. Men då kanske man ska ha hållit på ett tag.
Men då liksom ses ni ett gäng och så skyfflar ni runt lite flaskor och sådär.
Så är det.
Det är inte så mycket att ni kör det som vi ska prata om idag, vilket är förmodligen lite mer strukturerade provningar.
Jag kan säga att det blir många flaskor, men mycket vin blir uthällt.
Okej. Okay. Jag tänkte säga att det skulle vara mycket vin i magen, men
nej,
ja.
Nej, det blir många, många liter som man häller upp, eller upp i olika champagnekylar och sånt där, vad man ställer fram för
det. Ja, just det. Okej, så det vill jag inte veta om, vad det är ni häller ut för något avancerat.
Nej, det kan vara dyrt ibland.
Ja, det blir inget med det. Vi rör oss mot ämnet.
Ja.
Ja, hur ska man ställa frågan egentligen? Jag börjar så här. Vad är grunderna för en lyckad vinprovning, tycker du?
Ja, grunden är väl att man ska träffas några stycken, samlas. Men framförallt så är det liksom en grundförutsättning att man ska dramatisera det för mycket.
Okej.
Okay. Man vill ju lära sig, men man ska inte ställa så höga krav på vare sig själv eller omgivningen. Mm. Det ska vara lustfyllt, tycker jag.
Kul. Ja, det låter som en bra... Alltså, jag hoppas att man gör en vinprovning för att man tycker att det är kul. Inte för att man har någon form av social press på sig. Kanske man också känna. Men förhoppningsvis är det roligt.
Det kan bli så.
Ja.
Men det ska ju mest vara ett trevligt umgänge med vänner. Mm. Men som ger både en, som man kan säga, lite smart och en social och intellektuell stimulans.
Men hur många tycker du man ska vara då?
Man ska vara så det fyller platserna runt ett bord, beroende på runt bord man har. Jag tycker man ska sitta tillsammans.
Mm.
8, 10, 12, 14.
Okej. Okay. Låter rimligt. Och då gör man det, och sen så om man vill prova, och då provar man massa viner då under den tiden liksom.
Och sen bestämmer man olika teman, ja.
Ja.
Och jag tycker om man kan börja med 4 viner.
Okay.
Och 4 glas. Det är också praktiskt med att ha 4 glas, annars blir det väldigt många glas.
Ja, det är ju en lätt liksom, problem som dyker upp fort, i alla fall skulle jag i mitt hem, om vi skulle vara 14 personer. Redan där börjar vinglaskollektionen så att säga inte hålla.
Ekvationen.
Nej.
Nej, men om man har en vinprovningsgäng, ett fast vinprovningsgäng, vilket väldigt många har, då har de ofta egna glas med sig.
Ja.
Så de får ta hem odiskade.
Ja.
Och det underlättar ju för den som arrangerar det hela.
Ja. Men det kanske är första tipset då. Så här, om du ska ha en vinprovning och inte har ett dedikerat vinprovningsgäng, trademarked, då kan man be sina vänner ta med sig något glas eller 2.
Eller 4.
Eller 4 glas då. Ja, men bra. Och 4 flaskor säger du. Och det är, hur mycket räcker det? Hur tänker man där?
Nej, men jag menar att 4 flaskor, om man ska ha en kväll och sen kanske man vill ha lite tilltugg efter, eller man kanske äta en bit mat, då är 4 flaskor ganska bra att vara koncentrerad på innan man fortsätter med att så att säga dricka lite mer vin, lite mer socialt.
Mm.
Men om man vill göra en väldigt seriös vinkväll så kan man ju prova både 4 plus 4 plus 4 viner.
Ja.
Varje sån här 4 grupp kan man kalla för en flight.
Så 4 viner ihop som man provar efter varandra eller samtidigt kallas flight.
Ja.
Som flygplan.
Just det.
Eller som det man tar flygplan från. Nu krånglar jag till det här ordentligt mycket. Flight heter det.
Ja. Vi kallar den flight på engelska. Och så kan man ta 4 viner till och 4 till. Men det blir ju ganska krävande. Men för de som vill lära sig mycket kan det vara värt att göra det någon gång.
Ja, jag fattar. Och skulle du rekommendera att man har en sån liten vinprovningsgrupp då? Att man startar upp det?
Ja. Det är jättekul.
Ja.
Och den som startar den kommer att bli väldigt populär i grannskapet och bland vännerna.
Eller hon kan också bli. Ja.
Men jag hade själv en vinprovningsgrupp som jag startade för många år sedan. Som vi skulle döpa till någonting, och då skulle det vara något franskt, tyckte vi.
Ja.
Så att den kommer att heta, du vet ju vad déjà vu är.
Ja, det
någonting
har jag.
Man har upplevt innan, ja.
Ja, déjà vu.
Ja,
just det.
Ja. Och har druckit, det heter by på franska, så vi kallar den för déjà vu.
Det är roligt.
Ja, vad är det jag druckit?
Alla ni som är jättebra på franska här, ni slår er på knäna nu och skrattar rakt ut. Det här är kul, vilket äntligen ett skämt i vinskolan.
Ja.
Ja, men bra. Det är väl kanske, för det är väl allmän tips i livet antar jag. Gör små grupper för när man ska göra saker, då blir det av. Men då har vi vår lilla grupp här då, vi har tänkt på det. Några generella förberedelser sådär man ska ha?
Ja, den som är provningsledare får ju fixa allting runt omkring tycker jag.
Måste man ha en provningsledare nu också?
Det måste man ha.
Okej.
Okay. Ja, men en som håller ordning och reda på den här provningen då.
Okej.
Okay. Införskaffar flaskorna, bestämmer temat, förbereder flaskorna, tempererar dem ordentligt. Och ställer undan dem, kanske gömmer dem om det ska vara lite blindprovning och sådär. Och tänker ut hur det hela ska gå till.
Mm. Ja, någon ledare. Och då ska den sköta de här eventuella förberedelserna då också.
Ja.
Och då, det är liksom, jag tänker, hur gör man det? Ja, man får se till att man har ett vardagsrum eller kök som man kan dölja flaskorna på något sätt.
Ja, men det finns många sätt. Jag brukar ofta ta bara handdukar eller någonting sånt där. Det finns folie kan vara bra, men det avslöjar också flaskans form lite mera.
Okay.
Man vet att tyska flaskor har en viss form, Bourgogneflaskor har en viss form och Bordeaux och så vidare. Det kan vara lite lurigt.
Ja, tyg är bra.
Ja, sen är det bra att skala av hela folien på flaskan också om folk får syn på den om de ska blindprova.
Just det.
För den kan ju säga en del, kan till och med stå lite text på den.
Kan man inte liksom hälla upp en karaff istället då? Så slipper man.
Ja. Det är ju jättebra, men då ska man ha fyra karaff eller decanters.
Just det, eller där. Diska väldigt ofta kanske.
Ja.
Ja, jag fattar.
Men jag har hällt upp det vanliga vattenkaraffer och sånt där också om man har några snyggare. Ja. Tomma flaskor.
Ja, jag tycker det.
Inte med etikett på,
just det,
det är neutrala flaskor. Man får väl vara lite påhittig.
Ja, men det låter, jag tycker det låter skönare än att hålla på att slå in saker i folie och annat.
Ja.
Men då har vi det här planerat, så att säga. Hur lång tid ska man förvänta sig att en provning tar?
Ja, vi pratar ju om fyra viner.
Ja.
Och då tycker jag inte att man ska hålla på längre än någon timme.
Nej.
Och med prat och allt. Om det ska vara seriöst så måste folk vara lite koncentrerade.
Ja, det tycker jag låter som kort tid, en timme.
Ja, det ska nog räcka.
Nej, du
bestämmer. Det är också så här att om man börjar prova vin och kanske om man gör det i sin vinprovningsgrupp kanske inte alla spottar hela tiden.
Nej.
Och då tappar man nog lite koncentration efter ett tag.
Mm.
Och ja, då tycker jag att det är bättre att man bestämmer att nu kör vi koncentrerat en timme. Sen kan vi fortsätta med kanske med samma viner och börja prata lite mer löst och ledigt och glatt och trevligt.
Ja, just det. Att man har en sån, kanske lite mindre viniga varje glas då, om man vill inte spotta. Och kanske en spott då om man vill köra lite så. Men att man är så här, nu är det seriös vinprovning. Jättebra. Här kommer lite mer middagsdelen av det vi håller på med.
Det är ju faktiskt så att det går ut på att vara väldigt koncentrerad när det gäller doft och smak. Mm. För att analysera de här vinerna, eller analysera, tänka till lite grann på vad det är man har i munnen och i näsan.
Ja, just det.
Och då måste man ju ha en viss koncentration naturligtvis.
Så då menar du att fyra viner är lagom, och hur länge räcker den flaskan då, skulle du säga?
En flaska?
Ja.
Ja. Det där är ju liksom lite upp till var och en hur mycket man vill dricka, men jag skulle säga 10-12 personer på en flaska.
Det är många.
Det blir ändå, ja, men det blir ändå 5-7 centiliter per person.
Mm.
Och har du riktigt fina viner,
aha,
så kan du faktiskt vara upp till 24 personer på en flaska.
Oj.
Då är du nere på kanske 3 centiliter. Men 3 centiliter, det är ändå 3 centiliter. Mm. Och du får ganska mycket upplevelse av det. Och då kan du dela en jättedyr flaska på 24 personer. Och då blir det billigare.
Nu kan alla de 24 säga att de har druckit en jättedyra flaska.
Ja.
Ja, härligt.
En Chateau Latour 1961.
Har du druckit den?
Ja.
Ja. Skryt. Nej, jag förstår. Det måste ha varit gott. Inte vet jag. Jag har inte provat. Så här då. Det är mycket och tycker jag jobbigt med vinprovningar. För man, man provar och så doftar man lite och smakar lite kanske. Och sen säger folk saker och sen kommer någon med ett nytt vin. Är det liksom tabu att anteckna eller är det någonting du tycker?
Jag tycker man ska ha någon ska form anteckna. Av protokoll.
Okay.
Men jag tycker, alltså, egentligen tycker inte att det är så noga. Det är upp till var och en. Det finns ju färdiga vinprovningsprotokoll att fylla i. Jag har själv gjort sådana här under åren. Men jag tycker det är bra att göra stödanteckningar.
Ja.
När man upplever det hela så behöver man inte liksom diskutera och prata högt om vad man upplever. Det kan man göra efteråt när man börjar analysera vem som hade rätt och fel beroende på vad det är för provning. Och då är det roligt att ha lite anteckningar.
Ja. Sunt.
Ja, många i vinprovningsgrupper har ju speciella formulär och så sparar de från gång till gång.
Mm.
Och det är väl trevligt. Och då kan ju provningsledaren göra ett litet formulär med vinerna där det står vad det är som de delar ut sen efteråt kanske. Mm. Där man kan fylla i.
Ja, just det. Det hänger ihop lite grann.
Ja.
Ja, toppen. Tack.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ja, om det där var då kanske lite grunderna i vinprovningen, lite så här, hur många viner ska man ha? Kan man anteckna? Vad är förberedelser? Så tycker jag vi går igenom till det du pratade lite om innan, i början där. Finns det olika sätt man kan göra det här på? Liksom? Ja. Du undrade om blindprovning tog du upp till exempel.
Ja.
Vad har vi där? Vad finns det för olika?
Ja. Jag tänkte att vi skulle ta, alltså, poddens tema idag är ju tema just.
Temat är tema, ja.
Ja. Och då kan man ju prata lite grann just om olika provningsprinciper.
Mm.
Och då har vi de här tre. Man kan ha öppen provning, det vill säga man vet precis vad som är i varje glas.
Okay.
Det kan ju vara bra när man börjar lära sig prova vin.
Mm.
Eller att man har halvblind provning, det vill säga man får presentera fyra viner, men man vet inte vilka glas de är.
Mm.
Det tycker jag är lite roligare, lite mer spännande, för då kanske man koncentrerar sig mer. Man har liksom inte en förutfattad mening om vad som är ett glas som man redan vet om det innan.
Uh-huh.
Och sen då den tredje varianten, blindprovning.
Ja.
Då har man inte en susning om något.
Nej.
Utan man kanske presenterar ett tema. Till exempel röda viner från Bordeaux eller Bourgogne eller Frankrike eller Argentina.
Ja.
Allt möjligt sådana teman, och så säger man, vad har vi då i glasen?
Ja, jag fattar.
Och när man håller på ett tag så kanske det är ganska roligt som ett första test av att man verkligen är koncentrerad, och är det någon som kan komma på någonting bra, ja då är det jättekul.
Ja.
Och sen kan man ju då efter att ha kört lite blint så kan man köra lite halvblint och säga så här, ja, bra, ni har presenterat era idéer, det här fyra vinerna är, du och du hade rätt.
Mm.
Du hade fel.
Nej,
döm aldrig någon. Inspirera alla att prata och säga någonting. Säg aldrig att någon har gjort fel eller det där var väl inte så bra.
Nej. Ja, det är det viktigaste. Att, ja, folk blir väldigt nervösa. Inklusive en själv. Alltså, och det är ju lite på förekommen anledning att det är alltid någon som sitter och säger väldigt många avancerade ord. Och själv sitter man där bara, det enda jag känner är Ahlgrens bilar just nu. Den andra pratar om någon smördoftande hyacint här borta. Jag vågar inte säga Ahlgrens bilar. Men då säger du, säg på.
Ja, ja. Exakt.
Jag förstår.
Alltså, det är ju en övning i tolerans.
Mm.
Diplomati.
Ja, för dig i alla fall. För oss andra är det bara att försöka hitta ord som förklarar vad som pågår i näsan.
Ja,
och då, jag vet att jag har varit på provningar, förmodligen med dig. Som är liksom, där du har pratat om något som heter vertikalt och horisontellt.
Ja. Nu,
då börjar det bli väldigt tekniskt, men jag har skrivit upp det här som en fråga. Vad innebär det?
Okej. Det är ju vinprovningstermer kan man ju säga, vertikal och horisontell provning. Och vertikal, ja, då går man neråt. Och då kan du ha samma vin i olika årgångar, eller en typ av vin i olika årgångar.
Mm.
Alltså gå från 2018, 2016, 2010 och neråt.
Just det, det är vertikalt.
Det är vertikalt. Och horisontellt, då har du samma område, till exempel om du skulle ha Medoc eller till och med ett slott från samma årgång.
Mm.
Alla vinerna kommer från samma årgång.
Okay.
Så det är två olika sätt att prova viner, och båda är väl lika roliga.
Okej, så då om man vill vara lite så snidig vinperson då säger man, ja, vi ska ha en vertikal årgångsprovning från, inte vet jag, Chateauneuf efter papp då. Och så säger man det, och så säger alla, vilken kul idé, jag kommer med fyra glas då.
Just det. Ja. Och ännu bättre om de säger, jag tänker bjuda på en årgångsprovning av Chateau Boncastel.
Då blir du glad.
Från att den öfter papp.
Ja, då blir det
en,
ja,
då blir det ännu roligare eftersom det kanske är det bästa vinet härifrån.
Oj, då säger du, jag bokar allt.
Ja.
Jag kommer. All right. Och då, jag ska inte säga att vi har sådana här årgångsprovningar. Det vet jag att man har råd med allihopa. Men finns det någon liksom provningsteknik då man kan tänka på när man håller på med det här?
Ja, naturligtvis. Men man får väl träna lite själv och lära känna sig själv vad som är bäst för ens eget. Förutom att man kan få lära sig dofta och smaka och sånt där. Och titta på färgerna. Men det finns som sagt i kapitel 1 i boken. Men jag tycker ett väldigt bra tips är när man ska gissa på en druva. Någon ställer fram ett glas. Vad är det här för vin?
Mm.
Då ska man inte börja fundera på, vad är det här för druva?
Det är väldigt lätt att man tänker på det när man frågar.
Ja. Men då ska man säga, vad är det här inte för druva?
Ja, ah, just det.
Lite uteslutningsmetoden. Mm. Och det kan man ju prata högt om då. Mm. Om man är på en provning och någon liksom ställer fram. Ja, det är absolut ingen Riesling. Nej, det har du rätt i.
Det är ett rött vin, nämligen. Ja, just det. Det är helt rätt. Ja. Ja,
och det är absolut inte en Chardonnay.
Nej,
det har du rätt i också. Så ringar man inte på det sättet.
Ja.
Och det är lite grann som sådana här frågeprogram också, när de ska gissa på musik eller någonting annat.
Mm.
Att man försöker resonera sig runt omkring
vad det
är för stil, eller vad det kan komma ifrån och vad det inte kan komma ifrån. Det är en väldigt bra teknik för att komma fram till någon sanning.
Ja,
det gör även de bästa vinprovarna.
Ja, det är ju bra. Då lär man sig, även om man inte vet vad det är, så kan man liksom försöka lära sig stryka bort lite alternativ som det självklart inte är då. om man är på den nivån, det vill säga.
Jo, men så är det ju. Man måste ju ha varit med ett tag om man ska börja utesluta andra.
Mm.
Men om man provar vin mycket så har man en ganska bra koll på druvor och områden och så vidare. Men det kan ju vara svårt när ett vin ställs bara framför en.
Ja,
och så vill man ju gärna ringa in det för säkerhets skull också, så man inte gör bort sig helt genom att säga, ja, det här är en Albarino från Tunisien.
Ja, just det.
Det är ju väldigt sällan det är det, men...
Nej. Skulle kunna, ja, eller hur, svårt. Men det här, och det här syftar då bara till när det är blindprovningar liksom.
Ja.
För annars så vet man ju vad det är.
Nej, men det förekommer väl ofta på middagar att man ställer fram ett glas. Nu tänkte jag bjuda på något riktigt gott där.
Ja.
Vad tror ni att det är?
Mm, jag vet att folk gör det med dig väldigt ofta. Och ja, så säger du någonting.
Det ska man undvika att svara på, kan jag säga.
Ja. Jag vet att jag hade rätt på någon väldigt obskyr grej när vi var på restaurang en gång. Det var kul.
Mm.
Den sommelieren blev så här, nej, kunde du det? Och du bara, jag brukar aldrig gissa rätt på sånt här när man är på restaurang.
Nej, jag har gjort det några gånger.
Ja, det är snyggt. Ja, men det här, jag tycker att det här låter ändå liksom lite en nivå över i alla fall där jag skulle vara. Om du har lite mer... Har du lite liksom grundläggande provningsknep för oss?
Ja, jag tänkte att vi skulle gå igenom det här, vad man kan göra för olika provningar.
Ja, exakt. Det är jättebra, det gör vi.
Ja, och då säger jag återigen att de här finns i boken kapitel 1, om vi vill ha en lista på dem.
Ja.
Det är ganska mycket om man ska lägga ut det på vår lilla Facebookgrupp, men det kan vi ju fundera på.
Man kanske har bra minne, vem vet.
Ja. Mm. Men när man börjar sin vinkarriär...
Ja.
Så är det ju alltid bra att börja med druvviner.
Ja.
Olika. Man kan ta fyra viner, fyra druvor.
Mm.
Kända druvor från olika länder.
Just
främsta
det.
Gröna, främsta blå.
Ja, alltså man bara tar fyra olika druvor och så lär man sig, de här smakar olika.
Ja, ja. Och då gäller det för provningsledare att hitta lite druvtypiska viner också.
Mm.
Sen kan man ha bara alltså, viner som är druvtypiska speciellt.
Mm.
Som druvkändisar av olika slag.
Ja, ja.
Och det kan man ju välja fritt. Och ja, vad har vi mera? Man kan ta fyra största, kändaste druvorna.
Ja, ja, det är bra.
Ja.
Ja.
Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon.
Mm.
Så vidare. Och syra. Man kan ha då vinstilar.
Ja. Olika stilar från olika delar av världen då, typ. Ja. Så man blandar lite, inte vet jag, Riesling och Chardonnay och sånt där.
Precis, som är gjorda på olika sätt.
Ja, ja, jag förstår.
Eller Pinot Noir och Gamay, Nebbiolo.
Ja, just det. Men det du försöker säga är att det är kul att hitta tema.
Det är kul att hitta tema.
Ja, på, när man väljer druvor. Man kan välja så här, vi gör en vinprovning med druvor.
Ja.
Jättebra. Vad har vi för tema då? Jo, vi tar... Lite blandat olika länder, jättespännande. Vi tar kända druvor från det här landet. Vi tar röda inom samma område. Sådär. Och så lär man sig saker förhoppningsvis då.
Alltså att lära sig om vin handlar väldigt mycket om att skapa liksom ett slags tredimensionellt system i huvudet.
Ja.
Och många har berättat för mig när man börjat och plötsligt så faller de här bitarna på plats i tre dimensioner.
Ja.
Det vill säga länder... druvor på ena hållet, länder, områden som man hittar vidare, karaktärer och...
Jag förstår att du har en sån liten 3D-värld där uppe där du simmar omkring och hittar saker.
Ja.
För mig är den här väldigt mörk och sen lyser det lite ljust, inte vet jag.
Blinkar till någon druva.
Ja, Pinot Noir, whoop, kommer upp. Och sen så slocknar det igen och säger nej, det var inte Pinot Noir. Men jag förstår, det är bra att hitta någon form av struktur i huvudet för man gör det här.
Ja. Men det handlar ju väldigt mycket om det i allmänhet, om man är förtjust i vin.
Mm.
Så det här vinet var jättegott. Ja, men ta reda lite på vad det är då.
Ja.
Vad det är för druva, var den kommer ifrån. Så kan du hitta andra viner i samma stil.
Just det.
Från det landet eller från ett annat land.
Det visar sig att lära sig någonting så kräver det lite effort. Vem trodde det?
Ja. Man får titta lite utanför vinboxen.
Ja, exakt. Vi kanske kom in lite på det här då, men jag tänker att länder känns handlat som ett vanligt grej.
Ja, men det är ju jätteroligt.
Ja.
I synnerhet om man har rest i landet också.
Just det.
Men att lära sig hur olika länderna gör sina olika viner, både vita och röda.
Uh-huh.
Och det är ju liksom bara att räkna upp länderna.
Mm.
Som är vita från Australien eller spanska rödviner.
Uh-huh.
Sydafrikanska rödviner. Amerikanska endruvsviner.
Ja. Uh-huh. Det här känns som det som är vanligast att se, tycker jag.
Ja, det tror jag.
Om man ser så här, vi har vinprovning med spanska viner från södra Spanien eller något sånt där. Ja.
Eller Rioja.
Ja, exakt.
Nej, men det är väl ganska naturligt att man gör den typen av provningar. Och då lär man sig ett område, en druva, en druvstil, en vinstil.
Mm. Har du något tips på något kul land man skulle kunna köra vin som inte är de absolut vanligaste?
Libanon.
Det finns tillräckligt med vin. Ja, det kanske är det.
Ja, det finns fyra olika rödviner. Det tror jag du kan
få ihop. Det är ju jätteroligt.
Ja.
Låt oss alla hålla en Libanon-provning ihop. Det vore
men sen är ju alla öststaterna är väldigt spännande.
Just det.
Slovakien, Tjeckien, Kroatien, Slovenien.
Mm. De har börjat producera mycket mer och bättre vin.
Ja, ja. I alla stilar. Och många gör ju så här naturliga viner också. Så att det...
Jag förstår. Och jag tänker en annan typ av provning, det har jag haft på mitt jobb en gång, eller flera gånger faktiskt, är ju en champagneprovning till exempel då. Vad ska man kalla den typen av provningar då, som är liksom en stil av vin eller en sådär.
Ja, men champagneprovning är ju väldigt roligt överhuvudtaget. Det satsar vi på.
Ja.
Men man kan ju köra provningar med andra mousserande viner också.
Ja.
Champagneprovning kan du göra med olika producenter eller olika områden eller Blanc de Blanc, Blanc de Noir och testa dem emot. Det lär man sig jättemycket.
Ja.
Men det är ju kul att prova cava.
Ja.
Cava mot Prosecco kanske som görs i olika stilar.
Mm. Då får man märka lite skillnaden på någonting man kanske inte märker så mycket skillnad på.
Eller champagne kan man prova mot engelsk bubbel.
Mm. Det är spännande.
Du kan prova champagne mot Crémant, som är ju mousserande viner utanför champagneområdet i Frankrike.
Ah, just det. Det är det man ser, Crémant de Bourgogne och sånt heter det.
Ja, Crémant de Loire, Crémant d'Alsace.
Så du tänker, man kan ta lite sådana, vad ska man kalla det, stilprovningar eller något sånt. Mm. Och så kan man välja lite, någon olika typer av stil av vin som inte är det vanliga.
Absolut. Ja. Klassiskt är ju också att prova starka viner där också, port och sherry. Det gjorde man ju mycket förr.
Ja.
Eller muskatviner, söta viner.
Ja. Det känns som livsfarligt, apropå koncentrationsnivå i slutet på den sån provning.
Så kan det vara.
Ja.
Man kan bli lite kladdig i mun också om man har för mycket söta viner i det.
Alla pratar liksom så.
Ja, precis. Ja.
Men det här, de du har tagit upp nu, vet du, druvor och länder och kanske lite stilprovning, typprovning, känns ju väldigt, det känns ju som traditionella grejer.
Ja, alltså det här kan man läsa om på många ställen.
Ja.
Hur man, vad det finns för olika provningar att göra och det ligger ju ganska nära till hands när man håller på med det.
Ja.
Men det är bara att köra vidare.
Ja, jag tänkte, finns det inga roliga eller några annorlunda provningar göra?
Jo. Jag har gjort många i mina dagar.
Ja. Vilken tur.
Man tröttnar lite kanske bara jag vill överraska lite grann.
Mm.
Och det tror jag många i de här vinprovningsgrupperna som de har, ett gäng, att de kommer fram till andra typer av provningar. Jag tänkte... Jag plockade fram några idéer i alla fall.
Ja, jag tror att det som folk kommer bli absolut mest glada för nu är ge oss lite idéer, pappa.
Ja, jag kör.
Gör det.
Då har vi ett provning som är ett tema vi kan kalla spelar priset någon roll?
Ja.
Då provar man viner i olika prisklasser från kanske 70 kronor upp till 700 kronor.
Ja, ja.
Och så är liksom... Är det så? Vad betyder prisvärt?
Mm.
Hur ser relationen ut mellan pris och kvalitet?
Ja, det är ju väldigt roligt att göra som blind eller halvblind. Då.
Ja, absolut. Och jäklar att folk kommer att gissa fel.
Ja, och så sitter du där ute i köket och bara, det är ingen fara. Så går du ut och slår dig på knät och säger, ha, nu är det fel.
Gammal eller äldst har jag kallat en provning.
Ja.
Då provar man röda viner med helt olika ålder.
Mm.
Kanske helt nyskördat eller från förra året då i alla fall, till de som har överlevt då, ett antal decennier.
Mm.
Och så kan man fundera på vad händer med under åren.
Just det.
Sen har jag ju en lite rolig faktiskt. Man pratar ju alltid om temperaturer på vin. Det ska vara så rätt tempererat.
Ja.
Men varför inte göra en provning med viner, samma rödvin då, i olika temperaturer?
Just det, det är ju kul.
Ja.
Vad händer då?
Vad händer då?
Du kan till och med luras. Nu är jag väldigt mycket inne på det du sa att man inte ska göra. Sitta och luras och vara elaka mot varandra. Men säga att man har fyra olika viner och sen är det bara olika temperatur.
Jag lovar att folk blir lurade.
Ja.
Lika väl som om man häller upp samma vin på fyra olika flaskor som är olika dyra etiketter på.
Just det.
Då tror de också att det är det dyraste. Mm. Den dyraste etiketten är det finaste vinet, trots att det är samma.
Ja, det är ju det är kul. Man blir ju, alltså, jag som en nervös, inte så kunskapsrik än vindrickande person blir ju jättenervös att höra av att någon någonsin skulle försöka lura mig. För då kommer jag säga något dumt någon gång och sen så går de ut och skrattar i köket på en restaurang. Ja. Så vill man ju inte känna. Men om man är lite mer erfaret gäng så kanske man kan hålla på med sånt här sköj.
Man får ju ta det lite, det är lite lekfullt det här också. Men, som sagt, man får inte döma någon. Man måste vara tolerant.
Ja, så är det. Precis som i livet.
Inte skämta med folk som gör fel.
Nej, inga skämt.
Nej. Sen ibland har jag gjort en provning. Man pratar ju mycket om rätt vinglas till rätt vin och så vidare.
Just det.
Eller hur? Och servera samma vin i fyra helt diametralt olika vinglas.
Mm, och se om vad är skillnaden om man har sånt enormt, inte vet jag vad det heter.
Enorm kupa till en liten fingerborg.
Ja, just det.
Nej, men jag kan säga att om man skulle ha ett öppet som en kopglas eller sån här cocktailglas öppet.
Mm.
Hur skulle det vara än att ha det i ett perfekt vinglas?
Mm.
Upplever man vinet annorlunda?
Det är ju spännande.
Jag lovar att man gör det.
Jag går på, apropå det, såna här svarta glas. Är det någonting, är det bara liksom, det känns som det inte är lika vanligt längre, eller har jag bara inte sett det på ett tag?
Nej, det är inte vanligt. De är inte så lätta att få tag på faktiskt. Nej. Jag har ett gäng nu och de som finns till exempel från Riedel är ganska dyra.
Ja. Det jag menar då är, om ni inte hängde med här, det finns alltså vinglas som är helt svarta som man inte kan se färg på dem, och då är det inte bara liksom, är det ljust eller mörkt rött vin det här. Utan man kan inte se om det är vitt eller rött.
Det är helt korrekt. Det är helt omöjligt.
Ja.
Och det är, alltså, glaset är inte svart, det är lite rödblått när man tittar igenom. Så att det är helt omöjligt alltså att titta ner och se vad det är.
Ja, det är som att titta in på sin egen ambition. Nej, skojar. Men det är inget man håller på med i sitt hem.
Nej.
Kanske.
Nej.
Det är lite proffstillbehör.
Nej, jag har en provning till som man kanske inte gör så ofta eller någon har kommit på. Men som jag har faktiskt gjort när jag blivit inbjuden till vinprovargäng.
Ja,
det var det. Det är att köpa fyra olika endruvsviner, alltså en flaska som bara innehåller en druva.
Ja.
Och då skulle man ju kunna ta då, till exempel, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc och Malbec. Och då kan man utav de fyra druvorna koka ihop ett medocvin, alltså ett slottsvin från Bordeaux.
Oho.
Och då kan man titta lite grann på någon av de här stora slotten. Vad har de för procent? Jo, det är 60% då cab, det är 25% Merlot, det är 8% Cabernet Franc och så är det 3-4% Malbec eller något sånt.
Mm.
Och då kan man ju blanda ihop det där och se, blir det något lik det andra?
Ja.
Eller blir det som ett Bordeauxvin, kanske lite klassiskt?
Ja, okej. Okay. Det här låter ju jätteroligt. Det är lite galna kemisten här, liksom, fast med vin då. Och att någon sån, inte vet jag, Cabernet som Sauvignon-person som har gjort det här vinet då blir arg för att du håller på och blandar. Vad har du... Du sa ju inget namn på den här provningen.
Bli din egen vinmakare.
Okej. Okay. Ja, just det.
Nej, men alltså det här... Vi svenskar har nog håller vin lite för heligt, så man får liksom inte blanda ihop två flaskor eller två glas eller något sånt där.
Däremot drinkar, det gör vi mer än gärna.
Ja. Men när det gäller vin så ska man hälla ut slatta. Varför inte... Om man har två halvfulla flaskor, slå ihop dem och se vad som händer.
Ja, ja, kör på. Det kan bli kul.
Ja. En annan provning som jag kommer att tänka på, det är ju det... Alltså, hur länge håller en öppna flaska vin?
Aha.
Alla diskuterar man efter 3 dagar så är det bara att kasta den. Det slängs otroligt, det hälls ut otroligt mycket viner i hela världen.
Aha.
De har gjort beräkningar i England och det var miljontals liter som folk häller ut bara för att de tror att de är dåliga efter några dagar.
Ja, just det.
Och då kan man ju göra en liten provning där man har vinerna, samma vin då, fast öppnat olika länge.
Just det.
Och då får man ta i alltså en vecka, 2 veckor, 4 veckor, en månad eller 2 månader då.
400-500 år. Vin genom fåra man har ju tagit. Men det låter ju spännande. Det är också bra att liksom, kanske om man har ett gäng som man misstänker häller ut vin i onödan, att det blir kanske lite uppvaknande.
Jag brukar ju alltid propagera att viner håller minst en vecka. Ja. Upp till 14 dagar om du ställer in dem i kylen.
Ja.
Vissa kan utvecklas lite grann med lite oxidation, men det kan ju vara bra det också.
Mm.
Men det här kan vara jätteintressant att kolla vad som händer med doft och smak.
Ja, precis. Det är ju lite okontrollerad lagring på något sätt.
Ja.
Det är ju spännande.
Sen har jag noterat 2 konstiga provningar.
Ja, det är mer. Det här är bra. Hoppas ni skriver upp allihopa.
Ja. Mm. Man kan preparera viner. Det tycker jag är väldigt roligt.
Ja, okej.
Okay. Man tar ett enkelt rödvin. Och sen häller man upp det i 4 glas och så spetsar man det lite grann med lite, till exempel lite beska från malört, lite citron, lite sötma eller lite sältat, lite saltvatten då.
Mm-hmm.
Och så kan man fundera på vad som händer med vinet.
Uh-huh.
Var i munnen smakerna känns bäst när man accentuerar de här beska, syra, sälta.
Okej. Du köper fullt drickbart gott vin,
ja,
och sen häller du in liksom malört och saltvatten och syra i det här,
ja,
och sen säger du välkommen till min vinprovning.
Ja.
Ja. Ja.
Men jag sa ju att det var annorlunda.
Ja, det är korrekt. Det här är det mest annorlunda hittills.
Ja, och den andra, egentligen, vi kan kalla den för syra eller kolsyra.
Okej, en ny, härlig variant.
Ja. Ja. Och det här är för att bevisa att vita viner i synnerhet, har ganska mycket kolsyra i sig.
Ah.
Och det är någonting som gör vinerna pigga och fräscha, men man tror ju inte att det är kolsyra, att de är bubbliga alltså.
Ja, det har du lärt mig, att man kan skaka på en sån rislingflaska, så ser man det.
Man kan först då jämföra till exempel en tysk risling mot något italienskt som inte har så mycket syra, och känna skillnaden på syra. Frascati är ju en sån här suave. Men just att skaka urbubbligt, man märker när jag häller upp ett vitt vin i ett glas att det blir lite grann skum på det, försvinner snabbt.
Mm.
Men om du tar och skakar en flaska.
Skaka bort kolsyran så att säga.
Och en som är oskakad och så serverar det, så kommer du känna enorm skillnad på vinet. Mm. Det är utan, jag ska nästan inte säga vad det blir för dem, men det är utan kolsyra i ett vitt vin är inte gott.
Okej, ja. Och det här kanske är en fråga för ett annat avsnitt, men varför är det kolsyra i då, till exempel i en risling? Är det för att de trycker i det eller är det för att det bildas under produktionen?
Det bildas under produktionen. Och det här är ju bundet. Det är inte som i champagne.
Nej.
Där det kommer bubblor när du häller upp det. Men
när
du skakar den så kan du skaka igång de här kolsyremolekylerna så att de pignar till.
Ja.
Det är därför man säger att det finns 49 eller någonting, bubblor. Men det är champagne. Men det gör det ju inte.
Nej.
Det är inte bubblor utan det är möjliga bubblor. Det beror ju på hur du gör.
Ja. Den här informationen har jag inte hört tidigare. Men jag förstår. Det är en speciell typ av provning där någon som håller i provningen en dag går runt och skakar på en massa flaskor i olika mängd och säger hej, välkommen till...
Det kommer till det där. Man kan göra defektprovningar allt möjligt.
Just det, ha kork
som de gör. De som jobbar på Systembolaget och de som utbildar sig inom vin måste ju göra det.
Ja.
Man ska bli sommelier, då måste man ju veta vad... Det här är korrekt, det här är inte korrekt.
Ja.
Men det är kanske lite mer avancerat.
Mm. Jag tänker så här, man kan ju prova med mat och sånt också. Eller börjar vi
mat och vin, det är kombination.
Börjar vi komma in på ett annat avsnitt då? Eller känner du att det är en vinprovningstyp?
Nej, men det vad som är roligt i så fall när du säger det är ju att ha olika ostar.
Just det.
Till samma vin.
Klassiskt,
eller
känns det som.
Olika viner till samma ost.
Mm.
Choklad tycker jag är väldigt roligt.
Mm. Olika typer av choklad.
Ja, till rödvin, ja. eller portvin eller något sånt där. Eller prova choklad i vitt vin och se vad som händer i munnen. Allt sånt där man provar ihop kan vara överraskande bra. Det har vi ju kommit fram till i vårt avsnitt om mat och vin i kombination.
Ja, just det.
Man kan dricka rödvin till glass och sånt.
Ja, just det. Det är en galning. Eller inte galning, beroende på vad man har lärt sig. Okej, men du kanske vill säga något. Säg för först, pappa.
Nej, inte mera.
Om nu har du tagit upp allting som man borde göra, finns det några liksom, för jag tänker, jag har inte gjort så mycket vinprovningar, jag kan tänka mig att många av er som lyssnar kanske är sugna på att göra, finns det några misstag som du tycker man ska undvika under sin om man vill planera sin session?
Ja, du. Jag kan säga att som provningsledare så är det ett misstag om man inte har ordning och reda på flaskor och glas. Och
just det.
Det tycker jag.
Oj, man börjar det.
Oj, jag vet inte vilket vin jag har hällt upp det hela i nu. Oj, vad tror ni?
Ja.
Annars är det väl, tycker jag också det här med, som jag sa, att man ska prova seriöst först och inte hålla på att dricka för mycket. För då kan munnen lätt prata det som hjärnan tänker.
Det är oftast lite för bra snabbt. Dock. Ja, jag förstår.
Ja, men, och det kan ju bli lite störigt. Så att jag tycker man ska prova ganska tyst och lugnt och sansat seriöst till en början. Det är väl ungefär de råderna jag har.
Ja, men det är väl, det är lätt att det blir bara för att det är ett socialt sammanhang och man har med alkohol att göra. Så blir det lätt kanske lite tramsigt och ostrukturerat. Men du menar att så här, har en vinprovning så här, Gör det ordentligt.
Och sen på det individuella planet skulle jag säga att man ska aldrig kritisera någons idéer, tankar som de uttrycker sig när man ska berätta vad de tror att det är. För nästa gång är det du som åker dit.
Just det.
Om du känner dig så dödsäker, mallig, toppsäker på att det här är det och det. Och då är det lätt att man ler eller skrattar lite hånfullt eller markerar mot den här personen att det där var väl inte så bra. Jag kan mera. Nej,
precis, det är lätt lite sån tråkig stämning. Och kanske en minskande vinprovningsgäng då också, om man håller på sådär.
Det kan det bli till slut, ja.
Ja.
Nej, man måste vara väldigt inkluderande. Då blir det roligt.
Ja, jag känner mig nöjd med det här. Det finns en del och smälta, känner jag.
Ja.
Framförallt i en sån underliga provning med, vad sa du, med preparerade, med malört och sånt i. Den håller jag lite på. Resten, jättebra. Eller vad känner du? Är det något mer du vill säga?
Nej, men jag läste någonstans en undersökning de hade gjort med sommelierstudenter och de som verkligen ska bli avancerade vinprovare.
Aha.
Att vinprovning är otroligt bra som en hjärngymnastik.
Okay.
Sensoriskt, alltså. Kanske bättre än sudoku och korsord. Så att när man blir äldre kanske är väldigt bra att hålla på att prova vin och fundera och tänka på dofter och smaker och så vidare. För att det håller hjärnan i trim och det är jag helt övertygad om. Och kommer att fortsätta leva efter hela mitt långa liv.
Du kommer fortsätta leva efter livet, det är bra. Ja, precis. Hej, kom hem till mig på lite hjärngymnastik.
Ja, alltså, men det är som man kan bevisa saker och ting, men det ökar alltså minneskapaciteten.
Ja, jag förstår. Så det är både kul och du blir smart.
Ja.
Ja, det är bra. Då stänger vi dagens vinprovning för idag.
Ja, nu måste alla hem och prova vin.
Ja, drick upp slattarna nu. Eller blanda ihop det till ett egen form av medockblandning. Så hoppas att ni går ut dit och håller en vinprovning kanske.
Ja, gör det. Och jag har ett tips.
Det är ett tips.
Gå in på vår Facebookgrupp och berätta om er roligaste provning.
Ja,
och mest roligt. Annorlunda.
Gör det. Det är kul. Det vore jätteroligt att höra.
Som heter?
Den heter Vinskolan Eftersnack och någonting mer.
Påfyllning och eftersnack.
Påfyllning och eftersnack. Hej. Nu har jag pratat mycket. Det heter den. Det är jättebra tips. Toppen. Vi säger hej då.
Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.